Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej i sommaren.
Hej.
Det här är avsnitt 255 av Skilsmässopodden. Ja. Ni är så välkomna.
Ja, det är ni. Vad ska avsnittet handla om?
Ja, men vi ska prata om otrohet och det som egentligen gör ondast med otrohet. Sen ska vi gå på djupet lite grann med parterapi. För vad kan man egentligen förvänta sig när man sätter sig där? Vi tror att många förväntar sig fel sak. Mm. Vi har en lyssnare som stannar av rädsla för att bli ensam mer än av kärlek, verkar det som. Och sen ska vi prata om det här att ha en partner som kommer hem och förpestar stämningen. Mm. Och sen har du och jag lite frågor till varandra. Bland annat om ett ämne som vi aldrig mer ska prata om överhuvudtaget.
Ja.
Jag tar några snabba frågor till dig för att riva igång det här kalaset.
Ja.
I varje par så finns kanske då, eller jag vet inte, jag tror att du och jag har i alla fall, ett mått av tävlan.
Jaha.
Och då undrar jag, nu, du får tre alternativ och du måste svara något av dem, även om det känns lite fel.
Ja.
Vad tävlar du och jag mest om? Är det att vara bra förälder? Är det att vara smartast? Eller är det att vara bäst på jobbet?
Jag skulle nog säga att det är att vara smartast.
Ja, det tror jag också. Lång näsa på dig, lång näsa på dig.
Ja.
Okej, nästa fråga. Ja. Om vi läser tidningen, eller får jag fråga, hur charmigt är det?
Ja, men de tre alternativen ska jag ändå tycka att det där var det charmigaste.
Okej.
Okay. Det är bäst om barnen.
Ja. Ja, men jag har nog känt att det finns en tävling där.
Ja, men jag tycker inte att det är något... Alltså tävling, det är inte så att vi armbågas eller slåss, men att man mäter sig med varandra, det tycker jag är...
Jag känner inte att jag mäter mig i det, jag mäter mig hellre i sakfrågorna kanske. Men nu var det här ditt öde att svara på de här.
Precis,
nu går jag vidare. Ja. Om vi läser tidningen och börjar prata politik på morgonen, då blir vi alltid osams.
Ja.
Vad är din tanke mest då? 1. Hon är en idiot. 2. Hon får mig att känna mig som en idiot. Eller 3, vi ska aldrig mer prata om sånt här.
1 och 2, 1 och 3 skulle jag säga.
Att, jag är en idiot och vi ska aldrig mer prata om det här. Ja, jag får samma tankar faktiskt. Han är en idiot och vi ska aldrig mer prata om sånt här. Okej. Vilken av de här alternativen önskar du i din stillhet oftast? 1. Tänk om hon ändå ville kela i sängen. Jag vill aldrig kela i sängen, vare sig imorgon eller kväll. 2. Tänk om hon kunde skita i allt som har med städning att göra. 3. Tänk om hon bara kunde dyrka och beundra mig.
Kryss där, 2.
Tänk om hon kunde skita i allt som har med städning att göra. Du skulle vilja ha ett kaos här hemma. Det ante mig, förstår du?
Mm. Ja, nej, men det skulle inte bli det. Men, ja.
Jag förstår vad du är ute efter. Ja. Tack för info.
Tack för den infon. Ja, det var ju utmanande frågor.
Du, vi får ju många brev från från par eller män eller kvinnor som behöver hjälp men som drar sig för att gå i parrådgivning.
Ja.
Det verkar som att det är ett så stort steg på något vis, som att det är så skrämmande. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det, vad man kan förvänta sig, för du har ju gjort det med ditt ex och jag med mitt.
Ja.
Vad man kan förvänta sig i parrådgivning, och i bästa fall göra det lite mindre skrämmande. Om jag säger det som jag tror är det vanligaste, den vanligaste felaktiga fördomen om det. Mm. Jag tror att det är... Många tror nog att man ska sätta sig där och sen så ska en terapeut säga vem som har rätt och vem som har fel.
Ja, ja.
Och då, det kan ju te sig skrämmande. Och det händer ju faktiskt absolut inte.
Nej.
Och om du skulle förklara, vad är det som istället händer? För det är ju inte så att man berättar och sen så säger du har rätt och nu får du den andra ändra dig.
Nej, precis.
Utan hur blir det istället då?
Jag tror att jag tycker att det är svårt att svara på hur det blir.
Ja.
För det vet man inte. Det är ju liksom väldigt mycket upp till en själv.
Mm.
Det, en terapi, en parterapi och en terapi handlar ju jättemycket om vad man själv är beredd att gå in med. Liksom, vad man själv kan bidra med för att
du menar
komma
vad man
framåt.
Själv kan berätta och våga
ja,
berätta?
Våga berätta och våga tänka och våga förstå och våga liksom göra av hela den här terapin. Det är inte så att jag tror inte det finns någon terapi som, där man kommer lägga fram sitt problem och så säger de, jaha, men då ska ni göra så här.
Nej.
Det är inte den typen av vård eller läkande, utan det handlar om liksom... det man kommer med är att man har ett problem, man har en låsning, eller om det handlar om att man inte kan komma överens i hemmet, om det handlar om att man inte kommer överens om barnet, om någon har varit otrogen, så är det ju en låsning liksom, där man är arga på varandra. Och det enda man kan säga är att en parterapi kan hjälpa en att förstå och lösa upp den här låsningen och få en att liksom fatta. Sen kan man ju inte säga att det leder till ni blev friska och levde lyckliga resten av ert liv.
Nej, men jag tänker också att värdet är ju att man skapar en helt ny situation där båda faktiskt får säga sin syn på saken och med en annan person som ställer andra frågor. Vilket gör att jag plötsligt kan förstå min partner på ett annat sätt. Och jag vet ju att många män är rädda att inte bli förstådda för att de har liksom ett snävare känslospråk ofta. Men även det ser terapeuten till, om det är en bra terapeut, ser till att det händer.
Oh ja.
Så att man faktiskt får förstå sin partner. Och det som väldigt ofta händer, det är att man fattar att okej, det är inte illvilligt eller slarvigt, utan det ligger den där saken bakom. Mm. Kanske någon rädsla eller någonting. Ja. Ofta så blir det ganska försonande, tycker jag.
Ja.
Så när man går därifrån, även om man har pratat om de jobbiga sakerna, så tycker jag att man går därifrån lite så här mer hand i hand och med någon slags känsla av förståelse ändå.
Ja.
Även om det är jobbigt. Men jag tror att den saken är nog ett missförstånd. Det kommer inte att bli så att någon säger du har rätt och du har fel.
Nej.
Utan man kommer att blottlägga var går det fel mellan er och hur överbrygger man det i så fall?
Ja, jag tror att man... Alltså det man kan hoppas på i, alltså jag tror så här som sagt att man som i ett förhållande så vill man nå en lösning. Man vill gå dit för att det ska bli friskt.
Mm.
Men jag tror att där kanske man också har för stora förväntningar på det. Att man liksom tänker det sig som en, som jag säger så här, du går dit med ett problem och ska någon lösa det. Men det, precis det du är inne på, så jag tror att det viktigaste, eller det man absolut mest kan hoppas på, det är just att förstå.
Ja.
Att förstå både sig själv och den andra parten. Att säga, jaha, det är därför vi hamnar i det här.
Mm.
Och det är en jättebra bit på vägen, tycker jag.
Ja, det är ju det. Och jag tänker också att jag tror också att många går dit för att de tänker att de ska få just rätt.
Ja, absolut. Visst,
men så kommer det inte bli. Nej. Utan då är det snarare så här att man ser att gud, vi passar inte ihop, för det här tycker jag är rätt och det där tycker du är fel. Men de äkta förändringarna, de handlar ju också om att man själv på riktigt har ändrat någonting i sitt tankesätt. Jag har själv från början varit väldigt mycket en rätt och fel människa.
Ja.
Alltså det finns rätt och det finns fel. Och ofta var det mitt sätt som var det rätta. Mm. Liksom. Och det där har jag ju nu förstått att nej, men man kan inte hålla på med förhållanden och tänka rätt och fel. För det är mer så här, passar vi ihop eller inte?
Mm.
Jag är ganska rationell. Alla är inte rationella. Då kan inte jag kräva att de ska vara det för att jag är det. Utan då är det mer en fråga om, trivs vi ihop? Ja. Liksom? Och äkta förändringar kommer på något vis av att man själv på riktigt förstår. Ingen annan. Man kan inte säga åt sin partner, du borde vara så här.
Nej,
det kommer inte att hända.
Nej.
Att någon ändrar sig.
Nej.
Utan att den har fått en insikt och vill ändra sig. Men det är kanske jag som måste ändra mig. Så att jag tycker att det är väldigt spännande det där ändå, att ge sig den här tiden och gå i samtal.
Mm.
För det kan hända ganska mycket om man är villig att liksom,
precis,
lägga in energi i det.
Ja, men jag tror också att det där du säger att man ska komma fram till att vi tycker olika.
Mm.
Det är precis, och det kan vara en ganska lång väg dit också.
Ja.
För att man tror att man kommer dit för att man är ovän om hur det ser ut i hemmet. Att han städar för lite. Och så skalar man det ner och märker att det är en attityd jag har. Eller någonting som jag har vuxit upp med. Och han har vuxit upp sig och vi tycker faktiskt olika här. Så det tar lite tid att komma dit. Det är inte så jävla lätt. Och man måste våga då också skala ner det här och förstå att ja, just det är faktiskt jag som ställer de här kraven. Och de är inte allmängiltiga. Det är ingen lag på det, utan så här. Det är en ganska lång väg att gå.
Ja.
Sen tror jag en annan sak också som man kanske glömmer bort eller inte förstår, det är vikten av ärlighet i de här situationerna. Och om jag får backa lite och säga så, jag tror också att skäl till att folk inte går, det är för att de skäms. De upplever det som ett nederlag att gå till en psykdoktor. Och bara för att man, det säger alla, och det ska man förtjäna att säga igen, så här, det är ju inte konstigt att du går dit än att du går till liksom en tandläkare eller en läkare eller fan som helst.
Mm.
Därför att du behöver hjälp med en massa olika saker. Och det här är en sån sak som du får hjälp av vården med. Så det är bara bra. Men det jag tänker är också, om man då tar den jämförelsen med att du går till doktorn. Om du inte talar om att du har ont på ett visst ställe, så kommer han aldrig att titta på det.
Nej, då kommer du inte få någon hjälp med det stället. Nej.
Och det är lite samma sak här. Att du måste vara ärlig. Du måste våga berätta saker som gör jävligt ont och som du skäms för och som är jobbiga.
Mm.
Då kan du verkligen komma långt. Sen är inte det så här, du måste. Men det underlättar din utveckling och förhållandets utveckling. För då kan man verkligen komma någon vart om man är ärlig.
För att i den där situationen så tycker jag också att jag kom på mycket saker om mig själv. Och saker att men det här låter jag bli för att jag egentligen skäms för det eller det.
Ja.
Som jag inte har liksom fullt ut. Och då utvecklas man ändå faktiskt. Tycker du att det spelar roll om man har en manlig eller kvinnlig parterapeut?
Ja, det tycker jag att det gör. Det tycker jag. Jag kan inte säga att det är så, men jag tycker verkligen det.
Och åt jag vilket vet håll att, då? Eller vad är skillnaden?
Ja, men därför att man relaterar olika till män och kvinnor. Oavsett vilket kön man är själv och vad man har för sexuell läggning, så relaterar man olika till liksom män och kvinnor. Sen kan man, är du en duktig terapeut, så kommer man över det ganska snabbt. Men det är så.
Och vad skulle du föredra då?
Nej, men jag skulle föredra en kvinna. Därför att jag har lättare för att öppna mig för en kvinna.
Okej.
Okay. Sen har jag har haft en manlig terapeut och jag har haft en manlig parrådgivare. I parrådgivningen tyckte det var ganska bra att det var en man faktiskt.
Aha.
Sen vet jag att många jobbar i par, att det är en man och en kvinna i rummet, vilket också kanske är bra. Men jag tror att om man bara är medveten om sina egna reaktioner inför det här, om jag vet att just det, jag tycker det är jobbigt med en man, eller jag tycker det är si med en kvinna, går man bara in med det, så här, jag vet att det är annorlunda, då tror jag att man snabbt kan komma förbi det där också.
Mm.
Men jag tror också att det är viktigt att man är lite noggrann, lite säger jag då, noggrann i valet av vem man går till.
Mm-hmm.
Att man verkligen känner förtroende för den här personen.
Men hur ska man veta det? De flesta blir bara ett namn i en katalog. Liksom.
Ja, fast du har också möjlighet att gå på ett provsamtal och känna hur det känns. Liksom. Och då kanske man inte bara ska göra en, utan kanske två, tre gånger. Sen känner man att det här är någonting som inte stämmer för mig. Då ska man nog överväga att se om man kan hitta någon annan. För det är ju det viktigaste av allt, att man känner förtroende för personen, om man ska våga vara ärlig och släppa fram alla de här sakerna.
Ja. Nej, men jag tycker ju just att en bra, för vi hade en kvinna och jag tycker att min exman, han tyckte också om att han tyckte också att det blev bra liksom med henne. Han kände sig förstådd av henne, för det är ju det också.
Ja.
Båda måste känna sig förstådda av den här personen. Men det bör ju, alltså jag vet inte heller. Jag vet inte vad jag helst vill.
En annan sak som jag tycker också är viktig, det är att man vet varför man går in i den där parrådgivningen.
Mm.
Därför att man kan gå in i den för att få ordning på det förhållandet man har.
Mm.
Och det kan de hjälpa till med. Du kan också gå in i det för att få ordning på separationen. För att få hjälp med separationen. Och det går faktiskt att gå in med olika ingångar i det här. Bara man är väldigt tydlig med det från början. Mm. Att man vet vart man är på väg med det. Vad man själv vill med det. Sen är det klart att det blir konstigt när den ena vill få en bra skilsmässa och den andra vill fortsätta. Men det går att komma in med det där också.
Ja, men då blir det i alla fall också väldigt tydligt.
Ja, oja.
Ja, nej, jag tycker verkligen att om man har trassligt hemma och partnern inte vill. Tänk om man kan bara dela till sig att man går åtminstone någon gång och gör ett försök. Så övervinns nog många av de här rädslorna ändå.
Precis, ja. Och jag kan också tänka mig att det, jag vet inte om det är så att man inte ska vara rädd för att, alltså man ska inte vänta för länge heller.
Nej.
Nu jag läste, det här handlade om terapi, alltså om egen terapi väldigt mycket. Jenny Jägerfeldt hade skrivit Svenska Dagbladet. Om ni hittar den från 1 juli så är det en jättebra artikel om liksom terapi och skäl till att gå i terapi, hur man ska tänka när man går det där, som var svinbra tyckte jag, för att det satte verkligen så här fingret på alla de här sakerna, oron som folk har och förväntningar som folk har och sådär, och det gäller lite i ett parterapi också. Och hon pratade om just det här att inte vänta för länge.
Mm.
Att om man, det är så här, om du jämför det med vanlig sjukvård, så här, om du börjar få ont i huvudet så kanske du inte ska vänta för länge, för att då kan den här tumören växa för stor.
Just det.
Och det är lite samma sak i förhållanden och i parterapi, att du har möjlighet, om du känner att det kast, vi når inte varandra, passa på och gå till någon. Då kanske det räcker med ett par, tre samtal, så har du börjat förstå saker, så slipper de fastna och bli andra problem liksom. Mm.
Ja, vi slår ett slag för parterapi. Det är absolut inget skrämmande med det. Och det, man vet inte var det landar, mer än att man kommer att förstå varandra lite bättre.
Stark rekommendation för det.
Du vill ta ett lyssnarbrev?
Ja.
Jag har kortat det lite grann.
Ja.
Jag är en kvinna på 30 plus och har varit tillsammans med min sambo i 13 år och bott ihop lika länge. Vi har 3 barn tillsammans. Jag visste att jag inte var kär i honom när vi flyttade ihop, men han var trygg och stadig. Han hade lägenhet och mina föräldrar hade grava alkoholproblem, så jag kanske tog första chansen att flytta därifrån. Vi köpte hus, skaffade barn och renoverade och gör det fortfarande. Jag kände nog redan efter andra barnet att jag tröttnat på honom, men stannade ändå. Han är ingen pratsam person, men jag vet att han blir ledsen när jag säger att jag inte vill leva så här längre. Vi fortsatte ändå och skaffade 3:e barnet. Min sambo är en väldigt sparsam person och jag har aldrig haft möjlighet att spara. Han vill aldrig unna oss något. Han ska renovera allt han kan själv, vilket är mycket. Men det tar tid från både oss och barnen. Det är bra, för på så vis kan vi spara pengar. Men samtidigt känner jag att jag lever bara en gång. Jag har varit föräldraledig och jobbar inom vården, så min pension kommer att bli så där bra. Visst sparar jag om något skulle hända, men han tycker att man ska spara så mycket det går. Men om vi dör imorgon då? Vi har inte haft sex på kanske ett halvår. Enda gången han ger mig en kram är när han skedar och sen tar på mig för att han vill ha sex. Han gillar inte förspel och han är inte minsta romantisk. När jag försöker prata med honom säger han bara att det blir bättre när barnen är större och sätter sen på tvn. Han är en bra pappa, men jag vet inte om jag kan hitta tillbaka till kärleken till honom. Eller går det? Vad ska jag göra? Jag är rädd för att bli ensam, för jag har ingen kontakt med mina föräldrar. Och tänk om jag behöver hjälp. Huset fick vi till bra pris, för det var en släkting till honom som sålde. Och därför har jag förstått att han inte tycker att jag ska ha hälften om jag flyttar. Men jag äger halva huset. Vill inte bli ovän på grund av pengar. Men jag vill också ha ett bra ställe att bo med på våra barn. Hjälp, vad ska jag ta mig till?
Ja, för det första så kan man väl säga att hon äger halva huset och det är hennes rättighet.
Om vi börjar i den änden.
Ja.
Det där är ju juridik.
Ja.
Att han tycker att hon inte ska ha hälften om hon flyttar. Det hör inte hit, utan det är liksom
Ja,
det är bara att kolla, liksom, äger du hälften av huset så ska du ha halva värdet. Precis. Det är inget att resonera om.
Nej.
Jag tycker att jag ser liksom en hållning här. Jag vet inte. Eller börjar du?
Nej, men jag tror att det där är många som känner det där. Att man har liksom fortsatt en relation. Man har barn och så fortsätter man. Om man till och med kan erkänna för sig själv att jag älskar inte den här personen. Jag tycker inte om honom. Vi har inte roligt. Som hon till och med kan räkna upp sakerna som gör att hon faktiskt inte gillar honom, älskar honom. Man kan ju tycka att någon är bra på många sätt, men man älskar inte den personen.
Nej.
Och det är ju liksom svårt att säga, generalisera så här, men det verkar ha gått så pass lång tid så att det är svårt att säga att hon skulle kunna rent teoretiskt, men vilja hitta tillbaka. Det är liksom, det är inte, man kan inte vara kär i vem som helst. Man kan inte respektera vem som helst. Det tar slut. Ja. Sen kan man ju vända på det och säga så här, ja, men är det ändå värt att fortsätta relationen? Det är väl en annan fråga. Liksom. Men jag tror inte hon kommer kunna få tillbaka det där som hon hade för länge sedan när hon träffade honom. Det verkar liksom
hon har ju inte riktigt någonsin varit kär i honom. Jag tycker att det låter mycket som att det handlar om att hon är beroende av honom.
Ja.
Och att hon är rädd för att bli ensam. För hon har ingen kontakt och tänker om hon behöver hjälp. Så jag tänker att jag tror att hon måste börja bygga upp sitt eget liv. Sakta men säkert. Jag tror inte. Den här känslan, om hon fortsätter på den här vägen så kommer hon att fortsätta vara rädd för att bli ensam. För att hon inte har någonting. För det första så ska hon ju ha halva värdet av huset. Så det har hon ju.
Ja, ja.
Men hon behöver nog också börja tänka på hur ska hon... Hon måste börja tänka att hon ska se till att framöver klara sig utan man. Det måste vi alla. Man måste inte se det som just det här fallet. Alla behöver se till att kunna försörja sig själv och sina barn om shit happens. Och det gör det ganska ofta. För här hamnar man, i det här läget hamnar man i ett väldigt, väldigt underläge där någon då kan bete sig väldigt illa mot den utan att man kan gå därifrån.
Ja.
Så att hon kanske ska gå till banken, sätta sig med någon klok människa där och förklara situationen, att hon har hamnat i liksom ett slags beroende här. Dels förklara det här med huset, men också fråga hur ska jag kunna bygga upp min ekonomi på bästa sätt?
Mm.
Jag vet inte, det här... Nej, hon frågar om hon kan hitta tillbaka till någon kärlek till honom. Men hon säger själv att den inte riktigt har funnits. Och en man som, när hon försöker prata med honom, sätter på tvn.
Mm.
Det är så det kommer att vara med den här mannen. Nu har jag blivit ganska krass med åren. Men det du ser, det är också vad du kommer att få.
Mm.
Det är inte så, jag vet inte varför man ens hoppas att någon ska ändra sig efter 3 barn. Liksom. Nej, det kommer inte att bli så. Och sen så säger hon också att han blir ledsen om hon pratar om att lämna. Jaha, men varför är hans känslor mer värda än hennes? Det är väl klart, alla blir ju ledsna när de blir lämnade. Det är inte ett skäl att stanna.
Nej,
hon kan inte plisa honom och lämna honom så att säga.
Det är väl det här att man hoppas att man ska kunna vara överens, att båda två ska se samma sak. Det här förhållandet är kärlekslöst. Vi lämnar det, vi hjälper varandra att komma ur det. Det jag förstår också att det är ett motstånd när man känner så här, om jag nu, även om båda två borde fatta att det här inte funkar, så är det jag som ska driva det och jag kommer att få liksom kämpa med alla de här sakerna och lösa upp ekonomi och barn och alltihopa. Så jag förstår att det blir ett motstånd, men lite som du säger, att så här, det måste man ta sig igenom, det måste man ta sig över för att på andra sidan få ett bättre liv.
Ja.
Sen, ja, absolut. Sen tänker jag också att det här beroendet, det är ju faktiskt också, inte bara att det är jobbigt när man ska separera, utan det är faktiskt, tror jag, också det som gör att man tappar lusten till slut.
Ja.
För då bygger inte förhållandet på frihet och liksom ömsesidiga möjligheter, utan då är man, en är fast och en är den som faktiskt kan styra och har ett enormt övertag. Och det går inte, liksom, det blir jättedålig kärlek av det.
Och jag ser också att en av de sakerna där man kan vara olika på ett sätt som inte riktigt går ihop, Man kan ju vara olika på många sätt, men det funkar ändå, för att ja, det är inte så viktigt för det. Men här har de den här olikheten som jag tror är också svår. Synen på ekonomi.
Ja, ja.
Ska vi leva nu eller ska vi leva sen? Mm. Ska man liksom leva överhuvudtaget eller ska man bara spara? Och där är de också olika faktiskt. Och jag vet inte hur vad de har för ekonomisk deal, men jag tycker ändå att hon... Ja, hennes pension kommer att bli så där bra. Nej, det här är för tidigt att hon ska vara i de här tankarna. Jag tycker att hon behöver börja bygga upp sitt eget liv. Oavsett om hon är ihop med honom eller inte. Så ska hon börja bygga upp sitt eget liv så att hon blir mer självständig. Egna vänner, liksom ett socialt nätverk. Du kan inte luta dig mot en enda människa för att få trygghet. Det blir för bräckligt.
Ja, sen också kan man bara säga så här att jag kommer inte ihåg hur många det är nu, men om det är 25 000 äktenskap som upplöses varje år, så att du är inte ensam om att skilja dig. Världen går inte under, du bevisar 25 000 varje år.
Mm.
Så liksom, det måste du ändå ha framför dig när du tänker på det här, att det är inte världens undergång. Men det är ganska jobbigt och det är upp till dig att lösa det till slut.
Ja. Du är värd bättre än så här.
Ja.
Det vill vi säga. Så ja. Lycka till med detta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Magnus Abrahamsson och Marit Danielsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
Du, vi pratade för några avsnitt sen om det här med att sätta gränser för sommar och gäster och så vidare.
Mm.
Jag tycker vi har varit jättedåliga.
Varför då?
Ja, men vi har verkligen... Jag är verkligen som en tant. Jag skriver upp allt. Jag skriver ut ett sånt här kalenderblad.
Jag skriver ut
ett kalenderblad och så skriver jag vad som händer den och den sommaren. För det tycker jag är roligt att titta på. Det har varit någonting nästan varje dag.
Ja.
Och då har ju du och jag, vi har ju liksom en grund som vi har uttalat, som är så här. Att våra barn, vi vill att de ska få komma när de vill. Även om det egentligen inte passar oss, för att vi skulle behöva vara ensamma, så är vår policy att vi vill att de bara ska få komma hela tiden.
Mm.
Och nu har de ju velat göra det, och inte så mycket. Men sen adderar vi ju allting annat också.
Mm.
Jag vill bara meddela att vi har kvar att lära, för att jag tror att när det blir så där mycket... Så måste vi hitta på, jag har börjat fila på house rules som jag ska presentera för dig. Och att vi kanske då inte, du curlar ju jättemycket på ett trevligt sätt med tre rätters middag så fort en människa dyker upp. Det kanske inte går. Det kanske inte går att ha det så när människor dyker upp varje dag.
Då är det ingen mening att de kommer hit.
Nej, för det är därför de kommer med det, ja. För att få maten. Ja.
Nej, jag vet. Det, så här.
Vi har gått snett.
Ja, vi har gått snett. Men
du
var
är helt slut, och jag var helt slut en period också.
Ja, men det beror på att jag jobbade länge. Men jag tycker så här, nu är det ett nytt problem som uppstått. Ja. För det vi pratade om då, det är när gäster kommer och så stannar de och man till slut måste be dem att gå. Liksom. Ja. Det är en sak. Det kom vi fram till hur vi skulle lösa.
Ja, men nu har ju det inte hänt.
Nej, utan nu är det snarare så att det ringer någon och säger att vi kommer och hälsa på er imorgon kväll. Ja, men gud vad kul. Mm. Eller vi stannar en dag.
Du menar att, någon, att barnen säger
ja, barnen så. Och även andra människor också som vi har samlat på oss. Och det där är väl också, det är en annat problem att man inte ser att oj, wow, fan vad mycket det blev förrän man tittar i din kalender sen. Ja. Och det är väl kanske...
Och man undrar varför är jag så trött? Ja. Varför har jag munsår hela tiden? Och så vidare.
Ja, nej, absolut. Det där är... Och jag vet inte... Det, ja, jag fortfarande så vidhåller jag att jag vill att alla våra barn ska få komma när de vill.
Ja, men precis. Ja. Det är inte det som är problemet. Det tycker jag också. Ja,
exakt.
Men det blev ju känsligt mellan dig och mig. Eftersom allting sånt blir väldigt känsligt. Och jag avundas inte de som har bonusfamilj i det här fallet.
Nej.
För det här är den närmaste bonusfamilj vi kommer. Ja. Och vi tycker att det här är svårt.
Ja.
Det är svårt. Men mitt steg blir att försöka presentera och få dig med på nya regler om hur man förhåller sig. Även när man har genetisk koppling till oss som bor här.
Ja, ja det blir intressant.
Och om du och jag kan bli överens om det så kan vi
som en ny
ta hjälp av barnen.
Ja. Mm. Ja, men jag ser fram emot det. Vi kan mer om detta i kommande
avsnitt. Ja, det kan gå hur som helst.
Jag har några frågor till dig.
Nähe,
som jag vill ta
det
först.
Brukar ju bli bra.
Angående vilken typ av män du skulle föredra.
Ja.
Kan vara... så här, ja. Skit i nu vem jag är eller så här. Men vad skulle du säga? Lättsinnig och lite ytlig, så här, glad och gamäng och ytlig. Eller tungsint och djup?
Oj, vad svårt. Mm. Det var väldigt svårt. Jag tror att jag har en tungsinta.
Och djup?
Ja.
Så du vill inte ha det här glättiga, härliga, roliga?
Nej, fy, alltså det låter jobbigt. Okay. Den tar plats.
Ja. Absolut. Så här då, stark och modig och lite korkad. Eller klen, feg men supersmart?
Klen, feg och supersmart.
Okej, okay. Tänker du säga, ja, nu känner han igen sig.
Du tror att jag skulle svara för att vara snäll mot dig? Eller?
Nej. Så här då, konfrontativ och arg. Eller konflikträdd och snäll?
Nej, men det blir så dumt att du parar ihop konflikträdd snäll.
Det här
är vad jag har.
Typer. Ja, det är klart att man vill ha allt, men det får man inte.
Konfrontativ och arg. Ja. Det låter som jobbigt. Jag vill ha, någon, de måste vara snälla. Då får jag ta de där. De okay. där. De måste vara snälla. Ja. Så då får han väl vara lite konflikträdd då, ja. Som du är.
Ja, bra. Ja. Det var bara, du kunde ställa upp lite mot, vad heter det?
Ja, det var ett dilemma.
Motsatser här.
Aha.
Ja, intressant.
Känner du dig bekväm med mina svar?
Ja, absolut. Jag vet ju hur jag är, så att jag behöver inte känna mig orolig.
Du är jättemodig och arg hela tiden.
Ja.
Ja. Du, en sak som jag tror att jag själv lite grann tyvärr har... Och som jag också kanske har vuxit upp med mycket i min närhet. Både med tidigare partner och med kanske släkt och sådär. Det är att för mig är det liksom lite självklart att man beter sig sämst eller mest slappt mot de som står en närmast.
Mm.
Man utgår, och då, det tycker jag är ju så hemskt. Jag tycker inte att du gör så. Du har liksom, du håller stilen tycker jag.
Mm.
Medan en annan... Jag tycker att jag har tendensen att man slappnar av liksom, när man är med dem som är en närmast. Och då kan man också bli... Man tar ut sin trötthet hemma till exempel.
Precis.
Det där är ju så hemskt. Och jag tror att det kommer mycket med ett mönster i familjen. Vad man har för stil. Eller,
jag vet
för jag
inte.
Tycker att du är lite annorlunda där.
Ja, jag ska inte säga att det inte är så. Men jag kan också känna att det finns en... Man blir, de närmaste blir lite som en slasktratt.
Ja.
Och att det är lite så här, på något sätt självklart. Man har ju en fasad att hålla upp. Man är lite oprivat. I liksom, den här gränsen för det privata blir skarpare och skarpare ju längre, ju nyare människorna är på något sätt. Och sen är det så att människor runt omkring sig i sin vänskapskrets, men där avslöjar man inte allt, där visar man inte allt, man visar inte alla sina sidor. Nej. Men hemma så är på något sätt spjällen öppna och då har man rätt att visa både styrka och svaghet och alltihopa. Mm. Sen kan jag tycka att det borde kanske inte vara så.
Nej.
Å ena sidan så kan jag säga att ja, det är skönt att man för någon gång, en gångs skull kan få vara lite privat och släppa på alla de där spärrarna, allt man känner och tänker och tycker. Men konsekvensen tror jag också blir att det där som är kvar, det man lägger band på, all den skiten hamnar i familjen
jag
istället.
Vet.
Och det är väl inte så snyggt, det är väl inte så bra. Nej. Men frågan är vad man gör av det då? Vad ska
Nej,
man
men jag tänker också så här att det är också som att man utgår från att de här hemma, de har jag oavsett.
Ja,
de har jag ändå, så jag kan bete mig lite så här. Ja. Medan de andra, jag undrar om det där kommer av att man är lite för, fast det går inte alls ihop med någonting, men att man är lite för mån om att vara till lags utåt. Så att man också, att man kanske inte möter konflikter i jobbet. Eller, det tycker jag att jag har sett på nära håll. Människor som liksom inte tar itu med saker som är frustrationer utanför hemmet. Då tar man med sig det hem istället.
Precis,
och läcker ut det där. Och för mig är ju det inte okej att göra så.
Nej.
Så mycket. Så att det blir en belastning för resten av familjen. Men då blir det ungefär som att det kostar man på sig. Eller så är man helt omedveten om det. Antagligen är man det.
Jag tror att man är omedveten om det. Jag tror att det finns... Det jag menar, den andra sidan av det är att vara skönt. Vad härligt att det finns ett utrymme för mig där jag kan liksom inte måste lägga band på.
Nej,
mig,
och det är därför jag inte kan... Jag tror att det är därför jag inte ska bo ihop med någon. För att då blir utrymmet dels så lite så att det i sig är en frustration. Men att jag... Jag vet inte.
Hur menar du?
Jo, men liksom... Den här tröttheten... går ofta för mig ut på att nu behöver jag ha space för att hantera allting, alla tankar och så vidare. Och om det då är för mycket människor omkring mig, då kommer jag att vara otrevlig. Att det är liksom ett tecken på att man vill skjuta bort människor.
Ja, jag förstår. Det är ju, och även i detta så kan man ju fråga sig så här, men vems... Det innebär ju i så fall att du inte har någon plats att få ur i de där sakerna, utan då kommer du liksom gå själv med dem hela tiden.
Ja, men det är ju nästan så det måste gå till. Eller så ska jag bestämma jag mig för att bemöta någonting någonstans. Ja. Jag bemöter ju ganska mycket utåt, jag är inte den som viker ner mig.
Nej, jag vet.
Men jag tänker mycket.
Det jag menar är så här, man kan å ena sidan säga så här, men det är fan upp till var och en att sköta sig lite grann, att vara straight mot sin omgivning, även ner på familjenivå.
Ja.
Eller så kan man säga så här, ja, men så där är det en familj och det får vi lära oss att leva med. Vi får liksom acceptera varandras upp- och nersidor och otrevligheter och positiva sidor och alltihop. Jag vet inte riktigt, för det är klart att det finns en lösning på det. Man kan ju inte... Det är klart man kan gå undan hela tiden och liksom aldrig visa sitt rätta jag. Men det låter inte heller som en bra lösning.
Nej, men det är en jävligt dålig lösning när någon kommer hem från jobbet, berättar inte vad den har varit med om, utan är bara jävligt sur och otrevlig. Det är också det vill ingen, om det liksom är regel.
Nej.
Det färgar ju in allas tillvaro.
Absolut. Men så här, om det permanentas att en person alltid är jävligt otrevlig när den är hemma, det är ju inte okej.
Nej,
då
och jag
har
tror
man
att det är vanligt.
Något fel. Jag trodde att du menade att man liksom... Att man har rätt att vara, öppna upp sig och vara lite otrevlig. Som du säger själv, att du är ju inte konstant otrevlig. Då har vi bara, du läcker ganska mycket. Eller inte mycket heller, men du läcker ibland.
Jaha.
Ja, men det kan jag ju säga så här, ja, vad fan, det är väl inte så konstigt.
Nej, jag menar bara att jag tycker ändå att man kan vara vaksam på det här. Att om man har någon som ständigt, eller om man själv ständigt tar hem... Man kommer hem och förpestar stämningen.
Nej,
jag har blivit lite allergisk emot sånt. Och när jag tror att jag har vuxit upp så att jag tror att det är lite naturligt.
Ja.
Men det är ju faktiskt inte okej.
Nej, det är inte det. Men jag kan köpa det ibland ändå.
Ja, men jag tycker samtidigt då att det åligger ju mig i så fall att berätta vad det är. Då får jag ju säga vad det är så att ingen annan ska behöva ta det personligt i alla fall.
Nej, absolut. Nej,
så
men
att man får fatt
visst,
på den känslan.
Ja. Nej, precis, jag vill bara säga det. Så här, det ska finnas utrymme i ett hem eller en relation för att må dåligt och läcka lite grann. Sen måste man ta ansvar för det och som sagt, som du säger, säga vad det är eller be om ursäkt eller liksom rätta till det där på något sätt så att det inte blir ett konstant tillstånd där.
Mm. Har du något sista ord?
Ja, det har jag. Och det handlar om otrohet.
Ja.
detta ämne som vi ständigt återkommer till.
Ja, det är laddat.
Ja, nej, men det är ju en nöt att knäcka på något sätt, därför att det är så oerhört vanligt och det är så laddat och det är så mycket i det där som leder till en massa saker, både bra och dåliga. Och jag läste idag en text, det egentligen var ett utdrag ur en bok.
Menar du bra och dåliga?
Ja, jag menar bra och dåliga. Därför att en del säger att otroheten stärkte vårt förhållande. Mm. Eller otroheten, jag träffade mitt livs kärlek genom att vara otrogen. Så det är liksom...
Ja, det är så. Mm.
Men för det mesta dåligt. Men jag läste en text, det var ett utdrag ur en bok som en dansk författare som heter Lone Frank hade skrivit. Boken heter Att älska om kärlekens natur. Och det var ett utdrag som handlade om hennes otrohet. Hon hade varit otrogen mot sin pojkvän ganska tidigt i förhållandet, som jag förstod det. De var inte gifta, men de var tillsammans. Och då hade hon träffat en man som hon flörtade med. Det blev någonting. Han bodde i en annan land. Så att det liksom. Men sen uppstod det där igen och det blev liksom en affär. Det var inte bara en gång, utan det blev en affär. Och pojkvännen kom på det och det blev naturligtvis slitningar och ett jäkla helvete. Och han blev förbannad och skulle först slänga ut henne, men sen så bestämde hon sig för att fortsätta i alla fall. Och så beskrev hon hur jobbigt den situationen var då, att hon kände skuld inför det här och kände sig dålig alltihopa. Men sen så blev det bra i alla fall. Och igen, jag tror att boken handlar om mycket mer än så, men det här var ett litet utdrag av det som var sådär. Och då, sen började hon liksom resonera om det här med otrohet och pratade om att förr i tiden när man gifte sig av... inte av kärlek utan av att man skulle gifta sig med varandra, kovenans eller passade och så. Då var ju, hade ju otroheten en helt annan betydelse. Då var inte sveket mot kärlek, utan det var så här beter man sig i ett äktenskap.
Det var ett praktiskt arrangemang.
Ja,
liksom.
Precis. Ja,
och då kändes det kanske inte lika mycket.
Nej, exakt. För det menar hon på då, att nu när vi då gifter oss av kärlek så är ju det ett svek mot kärleken. Ja. Att så här, du valde någon annan före mig och det känns mycket starkare. Men, och sen hade hon likförbannat då, så här, men förklaringen till varför hon var otrogen, att det var en känsla av att få leva ett parallellt liv och lycka och sånt där, och jag köper det hela vägen. Men det som slog mig var så här...
Men då menade hon att det berättigade alltihopa?
Nej, hon menade inte att det berättigade.
Men det var en förklaring.
Men många gånger så landar man i det där och man ska tycka på något sätt att ja, men det är väl klart att de borde få det där och han borde vara mer förlåtande. Eller liksom att man, det där måste man ju ändå, när man förstår det så kan man acceptera det. Så här. Men jag tänker igen på så här att förklaringen till varför man är otrogen skulle hjälpa i frågan att man har sårat sin partner. Den tycker jag är liksom så här ganska dum på något sätt.
Nej, det kommer inte att hjälpa.
Nej, därför att det är inte. Och det här tycker jag man måste komma ihåg. Det är ju inte att man har legat med en annan man som är den stora synden. Alltså sexgrejen, samlaget, det du har... gjort, för det är inte förbjudet. Du har rätt att ligga med enligt lag, du får ligga med vem du vill. Utan det är ju att när vi inleder en relation, ett förhållande, så gör vi en överenskommelse. Och den liksom hela vårt förhållande vilar på att den här överenskommelsen hålls.
Ja.
Och att vi har förtroende för varandra, att jag litar på dig. Och det är ju där, det är det man begår synden mot. Och då måste man fråga sig så här, varför, oavsett om det var att du skulle ligga med en annan man eller om vi har kommit överens om att du inte ska slänga soporna där och så vidare. Naturligtvis har du olika grader här. Men varför bryter du mot den överenskommelsen? Det är det som är grejen som man möjligtvis skulle kunna få en förklaring till varför.
Fast det var ju det hon förklarade.
Ja, fast det är inte så här, det är inte verkningsfullt i det här. Liksom. Så här, det är ju mig du gör illa med det här. Varför gör du mig illa med det här?
Mm.
Varför är du beredd att göra det?
För jag tycker för den liksom, bortser man ifrån.
Ja, det är det man gör.
Man bortser ifrån, i resonemanget så tänker man inte så mycket på just det. Jag väljer att göra dig illa.
Ja, precis.
Men det blundar man ju för väldigt mycket. Och jag säger det inte för att fördöma, men det är liksom... Eller så hoppas man att det inte ska bli påkommet, för då har jag inte gjort dig illa, för du vet inte.
Precis, och det som är på något sätt, jag tror att rubriken var någonting om att otrohet kan både vara en dödssynd, eller det kan vara en del kan aldrig förlåta det, och en del kan förlåta det liksom. Och då menar jag också så här, en jätteviktig sak i alla förhållanden, det är att man pratar om det här tidigt. Att man liksom så här förstår hur du skulle reagera på en så om jag var otrogen och tvärtom. Så att man är lite balans i det. För att om jag inte tycker att det är så farligt, då kanske det också är en jävligt svår matchning. Därför att då finns den här... redan där begår man ett brott mot tilliten.
Ja, för det blir tilliten i allt som sen kommer att vara förstörd ju.
Ja, precis. Och att man liksom... Jag tycker man det är så lätt att se det bara till den här sexuella grejen, och det är inte det handlar
Nej,
om.
Utan man har valt att göra den som står den närmast oerhört illa.
Ja, ja. Mm. Och också för att det är så här, man växer upp och man har kanske inleder sexuella relationer, eller om man är singel, men då kan man ju ligga med vem man vill. Så där. Det är inget jättestort steg att hoppa i säng med någon. Mm. Men det betyder oerhört mycket, och man måste respektera. Det är inte vad jag tycker om det som spelar roll,
utan det är faktiskt otrogen.
Utan det är vad min partner tycker om det som är det viktiga i det här.
Ja.
Och det måste jag välja om så här, om du tycker att det är en dödssynd, då måste jag respektera det eller säga men sorry, då är det svårt.
Men sen så ska ju sägas då med allt detta att det har väl både du och jag, den som har levt har också rimligen både blivit bedragen och bedragit i någon mån.
Ja.
Så det här också, trots det här du säger, så sker de här sakerna för att... Ja, det är frågan, ja. För att vad?
Ja, för att vad, ja.
Mm. Vad fasiken. Eftersom det ändå händer och det är så, här, så pass vanligt.
Ja, och jag tycker också så här. Vi begår en massa överträdelser mot saker som vi inte ska. I olika skala, liksom. Mm. Och det här är en av dem. Det är en av många.
För att vi är människor och vi är svaga.
Ja, för att vi är människor. Men där är också viktigt att man är ärlig med det, att man är liksom, att man kan se sig själv då istället. Så, jag är en sån person som gör de här sakerna.
Mm.
Jag är en sån. Jag har inte bättre självkontroll.
Jag blir för
smickrad
om någon. Bla bla. Ja. Nu kommer inte det att hjälpa en partner, bedragen partner.
Nej,
heller.
Absolut.
Så
nej,
det här är ju en svår sak.
Ja, liksom. Men det jag menar är att man då liksom måste också ta sitt ansvar för det, att man gör på det sättet.
Genom att göra vad?
Genom att tycker jag då, bekänna det. Genom att erkänna det.
Blev allting bra då?
Nej, men det blev åtminstone ärligt. Bra, det är redan dåligt. Liksom den här överträdelsen har redan begåtts. Det här sveket har redan begåtts. Och liksom brottet mot tilliten och överenskommelsen.
Ja, jag ser ingen lösning. Kort sagt. Nej, men det gör jag faktiskt inte. Jag ser ingen lösning på någonting.
Men jag tycker att man måste se saker för vad de är istället för att liksom hitta vägar runt och förklara sig. Det är kärlek och det är jag vill vara
eller
en annan människa.
Eller vi har inte varit så nära varandra på sistone. Nej, men när sa vi att otrohet skulle vara okej under de omständigheterna?
Nej, precis.
Liksom?
Ja.
Men vi lär nog återkomma till ämnet verkligen. Det är ju många som lever med det här på ett eller annat sätt.
Ja.
Mm. Men du, med det då?
Dagens
så tänker
ord
vi,
om otrohet.
Ja, med det tänker vi att vi går ut i sommaren och önskar er lyssnare en jättebra helg. Mm. Och fortsätt att skriva. Mm. Och sen så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Ja. Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.